Vem åker offervägen buss runt Norrbotten med sin vita käpp? Vem fyllde frysen med slakt och bär? Vem fixade busskurer och cykelväg? Och vem har klarat sig själv sedan barndomen? Karin Sundbaum har rört i många grytor i sitt liv. Det och mycket mer får du veta i detta porträtt av ombudsmannen i de synskadades riksförbund i Norrbotten.
Hej då.
Hej då.
Adjö, adjö. Ha det så bra.
Karin Sundbaum har vecklat ut sin vita käpp och går ner för trapporna och ut i virvlande vinterdamm, snösand och isgrus.
Man hör ju skillnaden då de har sopat bort allt grus. Vad tyst det blir. Och det här med dubbarna på bildäcken då de har bytt däck och sånt där. Så det, då är det rent njutbart.
Vad är det som är risk med det då? Att det hörs så mycket? Att det är mycket buller? Mycket ljud?
Ja, man dels då ljud och ljusreglerade övergångsställen så är det oerhört svårt att höra ticksignalen. Och är det då också blöta vägbanor, alltså det är rent hopplöst. Man vill inte stanna alls.
Oj, oj, den bilen körde otäckt nära.
Då går vi här till höger.
Karin är på väg till busstationen. Idag blir det Överkalix.
Överkalixbussen.
Då går den ju från hållplats G. Det är ju Kiruna-bussen du
ja,
åker med.
Men om man går ut då, är det första till
men
vänster.
Då du går ut andra till vänster i mitten.
Andra till vänster i mitten.
Jo, vill du ha hjälp eller?
Ja, har du någon
jo,
som...
Då,
ja, men vi tar så.
Jag ropar till på min kollega.
Jättebra.
Bra.
Fint, tack.
Hej.
Jag tror aldrig jag upplevt någon sån där rädsla, skräck.
För att vara utsatt, ensam?
Nej. Har man sin telefon med sig och man vet var man ska ringa så brukar det ju lösa sig. Vi måste kunna våga prata och våga be om hjälp och tala om vad det är man behöver. För det vet ingen annan. Käppen kyler nämligen.
Käppen kyler?
Ja, den blir kall. Och då blir det så himla kall. Ska vi? Men jag vet inte riktigt hur man går.
Karin ville presentera sig i alla Norrbottens kommuner i vår. Berätta vad hon som ombudsman kan stå till tjänst med. Hon är en fena på att lösa knutar. Slingra sig förbi hinder i byråkratin.
Nu är vi på trottoaren, en bred trottoar här.
Det är 4 timmar innan mötet börjar. Och Karin vill fördriva tiden på ett café om hon hittar dit.
Det här är ingen mur. Det här är ju något annat. Ska man gå höger här? Efter trottoaren. Nu är jag ute och cyklar. Är jag inte där? Nu vet jag inte alls var jag är. Ursäkta. Det här kaféet. Det berömda kaféet. Hur tar jag mig dit?
Vänta.
Hur tar jag mig dit?
Ja. Ni kan gå
rakt fram här.
Fram och sen till höger lite grann. Ursäkta, tvärtom. Till vänster.
Till vänster, okej. Okay. Mm. Och då ligger kommunhuset inte så långt därifrån.
Nej.
Just det.
Kommunhus där borta.
Ja.
Mm.
Ja, då får vi se på sig. Tack ska du ha. Mm.
Nu pekade hon, men hon pekade ditåt.
Ja.
Du säger inte till dig då?
Nej, ibland orkar jag inte.
Karin har alltid varit närsynt men tog körkort vid 18. Vartannat år skulle hon visa läkarintyg att ögonen höll. Och så fungerade det till 1993 för fembarnsmamman Karin.
Men 1993 så fick jag en blödning då, en avlossning på det bästa ögat. Och då i samband med att jag då skulle skicka in läkarintyget, då skete sig ju. Då fick jag inte behålla körkortet. Och jag fick inte ens behålla körkortet för att ha som legitimation. Utan det var bara att skicka in. Yes. Och det är ju lite tufft så att, ja, det tar ju bort mycket frihet. Jag hade ju 5 barn och att inte kunna skjutsa och hämta på olika ställen och ställa upp så, det var tufft faktiskt.
Så hur löste du det?
Ja, det var att börja åka buss och att gå. Ibland så skjutsade min man mig, men inte ofta. Och det här att då komma över tröskeln att begära att få färdtjänst. Det var inte så lätt. För, ja, men det är ju det här. Nu har hon råd att åka taxi som är hemarbetande. Alltså det kändes så. Liksom, vad ska andra tycka och tänka och säga?
Hur hög var tröskeln?
Ja, det tog jag ändå ganska länge innan jag bestämde mig faktiskt. Ja, det är mycket sånt där. Att vad ska andra säga och tycka och tänka?
Men hur gick det med barnen och de som skulle skjutsas hit och dit och hem?
Ja, då fick ju min man göra det mer. Men sen var det ju andra föräldrar som ställde upp också då så. Mm. Men till exempel att om de hade bad och simma på dagtid då de gick i skolan, så kunde jag ju inte ställa upp som jag hade gjort då tidigare. Och det är ju en sorg också.
Vad gjorde du hemma?
Ja, jag skötte mina barn och allt som har med det att göra. Och jag syltade och saftade och kokade och tog reda på slakter och allt vad det var. Allt. Vi hade får också ett tag och ett lamm. Vi köpte hela grisar. Man hade ju välfylld frys, absolut, och med bär också. Med lingon och blåbär och hjortron och hallon. Och la in rödbetor och gurka. Och man var rik då. Men det var ju också för att hålla kostnaderna nere naturligtvis. Men samtidigt tyckte jag att det var väldigt roligt att hålla på.
Ja, med 5 barn låter det som det är nästan heltidsjobb.
Ja, nu hade man att göra alltid. Mm. Men det var en fin tid också, absolut. Som jag inte ångrar med tanke på att jag själv var dagisbarn då jag var liten. Då var man ju borta hela dagar på dagis. Vissa perioder och dagar fick jag även gå på lördagar och då var jag ensam barn. Då jag fick i så fall vara hos dagisfröken hemma hos någon ibland så där. Och ja, jag brukar tänka att med tanke på att jag var borta så mycket så lärde man aldrig känna sina föräldrar så hemskt mycket. Då pappa gick bort tidigt. Mamma blev sjuk sen också och så dog hon. Då har man inte lärt känna dem nå vidare egentligen.
Då har du gett dina barn något helt annat, någon helt annan uppväxt med att få vara hemma och nära dig.
Ja, och det är väl så att då man är mitt uppe i det så kanske man inte uppskattar det. Jag vet inte, det brukar ju oftast vara så, utan det är långt efteråt som man ser tillbaka liksom hur ens barndom och liv har varit så. Men jag hoppas ändå. Visst kan jag ha gjort fel beslut också vissa gånger, men det gör vi ju alla mer eller mindre. Vi fattar beslut efter det vi tror är rätt just då. Men man kan inte gå och ha dåligt samvete heller, tror jag, för då orkar man inte.
Det är lätt att gå och älta.
Ja, det är ju det, absolut. Så är det ju det, men...
Du sa din dåvarande man, vad var det som hände?
Ja, det är mycket som händer. Det, jag tror inte att han riktigt förstod hur det var att få en synskada och leva med den. Han tog ju mig då jag var fullt seende så och hade körkort. Och det var, ja, det är så mycket, men det var saker och ting som hände som gjorde att jag också bröt ihop en hel del så, som kvinna. Mm. Min man var otrogen ett par gånger.
Mm.
Och det tar.
Jo, fast man kan överleva också.
Ja, det kan man göra. Jag sitter ju här. Nej, men det var tufft. Det var väl tre på varandra följande saker som jag liksom som dök upp och som jag inte hade haft möjlighet att bearbeta. Dels min barndom av sexuella övergrepp. Jag hade en mardröm och vaknade över det. Storgråtande, hulkande. Och det vart i två omgångar av två olika män och det vart två rättegångar och sånt där. Så att, ja, och sen blev det ju då min syn som då försvann och på det sättet att jag inte kunde ha körkort och kunde inte göra vissa saker ändå. Och så den här otroheten, det vart liksom för mycket. En sån här reaktiv depression kan man väl kalla det för. Mm. Men det var tufft. Det var väldigt tufft. Jag var på dåligt humör och ungarna och barnen minns liksom hur jag var irriterad och arg och skrek. Och det är ju inte heller bra. Det är ju inte bra för någon. Det är det ju inte.
Så kom du med i trainee-programmet som var, vad sa du, 2 år?
Mm, från 2001 till 2003.
Och då öppnades en ny dörr. Vad var det för dörr som öppnades?
Ja, dels att jag fick en egen liten inkomst. som då gjorde det möjligt för mig att kunna ta steget. Att flytta ifrån Rosvik och begära skilsmässa. Och 2003 i januari, så innan det här trainee-programmet var slut, så fick jag möjlighet att vikariera för en ombudsman där som var mammaledig. Och då flyttade jag till Skellefteå. Och på den vägen vart att jag blev anställd som ombudsman.
Du verkar stark. Var har du fått din drivkraft ifrån?
Jag vet inte. Jag har nog tvingats att vara det. Från det jag var barn, tror jag. Tonåring framförallt, och då min mamma blev sjuk så att jag fick åka in med henne på akuten här i Luleå. På den vägen kom hon aldrig hem någon mer. Så att man var tvungen helt enkelt.
Du var tvungen att reda upp situationen?
Ja. Och det är ju bra egentligen, för jag är ju inte rädd liksom att ta reda på saker och ting och försöka lösa problem och undersöka. Ja, men hur gör man det här? Ja, men då får man ringa någonstans eller ta reda på det på något vänster och så gå steg för steg så att säga. Så det har jag ju aldrig haft svårt med att göra. Även då vi bodde i Rosvik så fick jag en väninne till stånd att de gjorde en gång- och cykelväg från vårt kvarter och genom skogen och ut på en matarväg så att säga. Som vi själva kallar den för Ulla-Karins väg. och sen så fick jag igenom att de skulle sätta upp busskurer vid Rosån. Vi startade vuxna på byn och allt sånt där. Räddade sexerna kvar i Rosvik, Ulla och jag. Så att jag aldrig varit med om så mycket föräldrar på ett föräldramöte någon gång som då. Mm.
Vad vill du förändra i Norrbotten?
Ja, för det första skulle jag önska att vi blev flera medlemmar. Oj, det finns så mycket. Men ja, att vi ska kunna få den bästa rehabilitering som tänkas kan. Så att vi får verkligen träna och att kunna återfå våra funktioner så långt det är möjligt. Sen vi har fått en synskada. Så att vi kan få mer självförtroende och kunna vara ute i samhället och visa oss. För visar vi oss inte med våra vita käppar så finns vi ju inte heller.
Karin Sundbaum vill visa sig och det gör hon på mötet i Överkalix.
Jag arbetar ju då som ombudsman och verksamhetsutvecklare åt Synskadades Riksförbund i Norrbotten och vi har vårt kansli i Luleå. Och Synskadades Riksförbund jobbar ju med intressepolitiska frågor. Alltså alla de frågor som rör oss som är synskadade. Oavsett vilken synskada man har och oavsett vilken ålder. Från små, små barn till äldre, äldre, alltså upp till 110 år kan man väl säga. Och vi jobbar för att påverka...
För det här reportaget svarade Sigrid Flensburg.